A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holograph Podcast med mig Amanda
och mig Matilda.
I den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa, både med intressanta gäster och i personliga solavsnitt.
Ja, och utöver podden så har vi ju vårt community, Holograph Community, på Facebook. Vi har också vår Instagram, Holograph Official. Och ja, så har vi plattformen holographco.com där man kan hitta kurser. Snart har vi 3 kurser, kanske när det här släpps. Och massa artiklar och information och sådär.
Precis, och du nämnde vårt community på Facebook.
Ja, det är det.
Ja, tusentals medlemmar, så ja. God med där.
Det är världens trevligaste plats på internet.
Ja, så och det är ju, hörni, nytt år. 2022.
Ja, välkomna till 2022. Det feminina året, kärleken.
2-2-2.
Det är dags att vi hittar hem. Det är ett sjukt magiskt nummer.
Ja, och jag hoppas ni har lyssnat på våra. Vi har ju släppt både en astroprognos och en liten soul decoding-prognos. Mm. Som är lite numerologisk, men ändå inte numerologi. Ni fattar.
Ja, ni har ju lyssnat antagligen.
Ja.
Och jag känner att det känns väldigt spännande. Vad är din känsla för nyåret?
Nej, men jag är väldigt peppad på det här året. Det känns som att, jag tycker alltid så här, hösten och januari, jag tycker det är så här pirr i båda dem. Så här lite augusti, september och typ januari. Så här pirr.
Vad tror du kommer hända? Vi måste ju spela in ett solavsnitt.
Ja.
Låt säga att veckan efter här kanske blir ett solavsnitt så vi kan få grotta ner oss lite mer i liksom allt som har hänt. Det har ju varit en så sjukt händelserik höst för oss båda.
Verkligen så. Nej, men jag vet inte ens när vi körde vår solavsnitt senast. Men ja, ni har en del att ta igen.
Ja, vi har helt enkelt inte fått ihop våra scheman.
Nej, precis.
Nej, men låt oss gräva djupare i allt som har hänt i våra liv. Det gör vi ju bland annat genom att mycket av det som har hänt här under hösten har att göra med det som vi faktiskt kommer att prata om idag.
Precis.
Så det blir som en liten introduktion innan solavsnittet. Och idag så träffar vi Navid Sargam som är meditationsinstruktör för vad vi kallar för non-duality.
Precis, så han håller ju kurser online och sen så på lite olika ställen, på bland annat I Am, som vi har haft med här i podden, Julia, founder.
Och det var genom just Julia och I Am som jag kom i kontakt med Navid här i typ som oktober och blev introducerad till non-duality. Och i det här avsnittet så kommer ni att få bli introducerade till det här också.
Precis, och jag har ju, det är första gången för mig också, jag kommer i kontakt med det här. För du har ju varit på en privatsession med honom och i gruppsession. Så att, men det var intressant för mig avsnitt också att försöka förstå det här, för det är inte helt lätt att förstå vad det innebär. Men sen man förstår liksom, aha, det här är någonting som finns hos oss alla.
Ah.
Det är inget tillstånd som man hamnar i.
Nej.
Nej,
och det är ju verkligen ingenting speciellt, utan det är det mest naturliga tillståndet.
Precis, så det är väl det jag, men ni får hänga med, och det är det jag försökt ta reda på där i början. Och, för att det är lite svårt att greppa.
Tills man har greppat
tills det. Tills man greppar det, då är det jättenaturligt.
Ja, och man bara, aha, men gud.
Mm.
För det här är ju det som vi alla söker.
Mm.
Från det att vi tappar kontakten med det här, oftast när vi är barn, när vi är sådär runt, när vi börjar bli väldigt medvetna om vår omgivning, tills dess att vi då kanske hittar det igen. Eller för vissa individer så finns det säkert väldigt naturligt hela tiden. Så att det är inte så att man behöver tappa det, men sökandet som vi alla gör på olika sätt och vis. Man har spirituellt sökande, man har sökande i kärlek, i materiella ting, karriären, bekräftelse. Allting det här är ju ett sökande efter det här som vi pratar om idag.
Precis, och vi alla har det. Det är vårt liksom true essence. Men Navid kommer att prata mer och beskriva det här på ett väldigt fint sätt.
Ja.
Så det blir ett väldigt lugnt och harmoniskt avsnitt.
Mm.
Mm.
Och
jag känner att det är bra som start på, lite så här slow start på nyåret.
Mm. Och nyåret handlar om att hitta hem. Mm. Och det är precis det vi gör med det här.
Precis.
Men när vi också kommer också släppa en meditation, eller egentligen en guidning in i det här tillståndet, eller liksom medvetandetillståndet. Och den kommer du kunna lyssna på separat. Så,
ja. Och ja. Även i avsnitt så har vi en liten mini meditation som ni får hänga med på, där jag och Matilda blir guidade. Men som sagt, lyssna på vårt bonusavsnitt också den här veckan med Navid.
Mm.
Så men då kör vi avsnittet.
Det gör vi.
Ja, och enjoy. God fortsättning allihopa.
Ja. Yeah. Hej och välkommen Navid till Holocrap Podcast.
Hej och tack. Jätteglad att vara här.
Ja. Det känns väldigt kul att ha dig här. Vi har ju nu under hösten och vintern pratat. Jag har smugit in non-duality som begrepp lite här och var i olika avsnitt.
Mm.
Och vi pratar om det med Julia som beskrev CAP. Där non-duality är då en del av CAP på ett sätt. Så nu vill vi höra lite vad 17 det här är. Och jag kan också säga som bakgrund har ju detta varit jätteviktigt för mig under vintern eller hösten, eller det här året egentligen. Och har gjort att jag har hamnat på en plats som är väldigt en bra plats i mig själv. Jag känner verkligen att jag har hittat hem. Jag tänker att det kan ju vi, du och jag, snacka om, Amanda, i ett solavsnitt där vi ska kanske beskriva hösten. Men nu vill vi att andra också ska bli intresserade till det här.
Mm.
Så ja, du kan väl börja beskriva lite dig och hur du hittar till non-duality.
Okej, vi går om mig först då.
Ja.
Ja, jag som de flesta andra har varit väldigt sökande i början. Precis som många andra sökte jag i de vanliga fälten. Sökte inom relationer, inom upplevelser, inom framgång, inom företag, allt möjligt. Och allt eftersom jag upptäckte att det här sökandet inte tar slut, så sökte jag på mer och mer udda ställen för mig. Jag kommer från en väldigt vetenskaplig bakgrund. Mycket för att jag hade en agg mot religion till en början. Jag kom från ett land med religiöst förtryck, Iran. Så jag kunde inte acceptera någonting andligt till att börja med. Så väldigt vetenskapligt sökte jag efter lyckan och ja, på något sätt försöka hitta det där. Den stunden där jag är nöjd och glad. Och den kom aldrig. Det kändes hela tiden som det bara var något steg bort och så vidare. Jag tror att det är ganska många som kan känna igen att man är nästan där hela tiden. Tills jag började träffa på en metod som är väldigt lik det som jag har visat för dig. Men en metod som vänder på den här frågan. Istället för att hjälpa mig, som de flesta metoder försökte hjälpa mig hitta lyckan. Så den här metoden vände på steken först och sa: vem är du som söker lyckan? Innan du kommer fram, innan du vet vart du ska, innan du hittar din purpose och allt sånt där. Ta en stund och berätta och se: vem är du? Och det var det som sen drog mig in i non-duality. För det som jag hittade när jag vände på kameran, när jag slutade leta i livet efter lyckan, när jag vände på kameran och kollade: vem är jag som söker efter lyckan? Då, det är då man kan upptäcka det som kallas non-duality. Jag skulle säga att anledningen till att det inte går att förklara non-duality helt och hållet är för att det är bortom den objektiva värld som vårt språk refererar till. Non-duality är inte en annan upplevelse. Det är inte ytterligare en sak. Det är inte en information. Det är ingenting som vi kan lära oss precis som allt annat. Utan det är någonting mycket större än så. En grund, en behållare till hela livet. Och därför så kan vi inte riktigt använda våra vanliga ord och begrepp för att förklara det. Vi kan göra vårt bästa förstås. Vi kan peka på det med analogier. Men det absolut finaste är att uppleva det direkt.
Mm.
Skulle jag säga.
Så det här med non-duality, det är, om jag förstått rätt, ett tillstånd?
Nej. Jag skulle säga att det finns ett tillstånd som uppstår i din kropp och mind när du upptäcker non-duality.
Mm.
Och det tillståndet kan man ofta tro är non-duality. Men även när det tillståndet inte är där, Även när du inte är i det tillståndet som non-duality skapar, så är non-duality där. Men det är väldigt lätt att associera det med ett speciell typ av upplevelse.
Mm. Det är gärna där det mänskliga mindet vill, det här liksom att man vill förstå.
Precis, och det är lite samma sak om du är i Thailand och sen blir kär i någon. Så tror du att Thailand kanske var grejen. Då vill man till Thailand igen, för hjärnan har associerat Thailand med den upplevelsen. Och det är samma sak om man upptäcker någon duality och så får man ett fantastiskt tillstånd. Då tar hjärnan tag, och det där tillståndet måste jag uppnå igen. Mm. Medan någon duality är något helt annat.
Och det är väl också, det är ju som sagt svårt att förklara, men man kanske kan säga att det är medvetandet.
Ja, grunden till medvetandet skulle jag säga. Och i svenska språket har vi ganska få ord för sånt där. I både persiska och indiska, vad jag vet, så finns det ett 20-tal ord för medvetande. Och vissa pekar på det mänskliga medvetandet, alltså medvetandet om rummet. Men så har de ord för djupare medvetandet om att man är medveten.
Mm.
Och bara i engelska så har de både awareness och consciousness som pekar på lite olika nivåer av medvetande. Så i svenska kan det bli lite förvirrande med just bara ha ett ord för medvetenhet. Men jo, det är väldigt direkt kopplat till medvetandet.
Och medvetandet vet vi ju att det vet vi ju väldigt lite om.
Mm.
Det är ju för att det snuddar på filosofi. Så där går vetenskapen inte riktigt in.
Ja, precis. Det var väl det jag också upptäckte när jag var väldigt inne i vetenskap och fysik framförallt. Då var jag intresserad av att den typ av forskning som letade efter medvetandet, som försöker kolla hur kan atomer som vi tror skapar livet, hur kan de skapa medvetande? Och det är väl där när jag upptäckte att buddhismen har en helt motsatt svar till det. Där det är inte atomer som skapar, det är inte de som är grunden som skapar medvetande, utan det är medvetande som är grunden, och i medvetande uppkommer atomer som en del av upplevelsen.
Mm.
Så ja, medvetande från vår del, från vår västerländska materialistiska sätt att tänka på det, så är medvetande det mest mystiska som finns. Ah. Den mest oförklarliga delen av vetenskapen.
Mm. Men för att också hjälpa folk att, eller våra lyssnare, att komma in i det här och förstå det bättre, kan inte du guida oss lite? Gör en minivariant på hur en workshop kan se ut med dig.
Ja, det allra största är just att skilja på vad som är upplevaren och upplevelsen. I vanliga fall så tror vi att jag, mitt namn, Navid i det här fallet, jag, Navid, upplever att sitta här på en podcast. Men om vi verkligen tar en stund nu och vi tar det lugnt, vi börjar om och kolla vad tillhör min upplevelse och vad tillhör upplevaren. Ska vi börja med att bara, nu kör vi 3 minuter tillsammans, okej? Okay? Så vi blundar till att börja med. Så försöker vi helt utan någonting investerat se vad vi upplever. Vilka saker tillhör vår upplevelse. En ganska uppenbar del är ju min röst just nu medan jag pratar. Men det finns kanske eventuellt andra ljud. Men det är ganska uppenbart att det tillhör inte jag, utan det är en upplevelse. Det är inte upplevaren, utan någonting som händer. Så märker vi också att vi kanske har fortfarande någon typ av vision. Även om vi blundar så kanske vi ser mörker eller former, färger. Det är också en upplevelse. Vi känner vår kropp, andning, värme. Kanske ett emotionellt tillstånd. Stress eller lugn, smärta. Så märker vi att det är inte heller jag. Det är någonting jag är medveten om. Det är en upplevelse. Och så fortsätter vi så. Vi märker att det kommer tankar i huvudet. Kanske en insikt. Kanske en recognition. Att vi känner igen någonting. Kanske minnen, bilder. Och då märker vi att det inte heller jag. Jag upplever det här. Det här är saker som kommer och går. Det är händelser. Och på så sätt så kan vi gå djupare och djupare, och sen hittar vi kanske någon väldigt intim vibration, en energi i bröstet som känns igen. Det här kanske är jag. Den här känslan som är där så ofta. Men i och med att vi kan se den, vi kan uppleva den här vibrationen, så kan vi också se att den med är en upplevelse. Den skulle kunna försvinna. Den skulle kunna bytas ut. Den skulle kunna bli mer stressad. Och så vidare. Så det är inte heller jag. Och det är vid den här stunden vi kan vända kameran. Vända vår uppmärksamhet till. Vad är det som blir kvar då? För jag är ju här. Alla ni som hör det här. Är där. Men ni är inte upplevelsen av rummet. Ni är inte upplevelsen av kroppen. Ni är inte upplevelsen av tankarna. Men ni är här. Vad är det som är kvar då? Det är någonting som är medvetet. Närvarande. Enkelt. Oföränderligt. Och jag vill egentligen inte lägga mer ord på det. Jag vill att ni själva upptäcker det här. Vad är den sanna upplevaren av nuet? Och jag tror de flesta här upptäcker att det är något väldigt familjärt. Men det kan även, trots det, vara första gången man verkligen tittar på den. Den här upptäckten, det här jaget som jag pekar på just nu, går inte att beskriva med ord. Och ändå är den här. I den riktningen ligger non-duality, skulle jag säga. Det igenkännandet, det närvarot som vi upptäcker där, är det som jag pekar på. Det hållet, djupare in där, så behöver vi upptäcka den oföränderliga grunden, behållaren till all upplevelse.
Det var väldigt härligt. Mind break.
Ja.
Bara stäng av.
Ska vi se om era minds kommer ihåg vad ni vad vi gör här nu.
Jo, men tack för det. Det skulle vara så spännande att få höra våra lyssnare nu, bara om då ni kunde hänga med på det där. Eller om det liksom, jag kan säga min upplevelse av att, för att jag upptäckte då IM Studio, Julia bjöd in mig där, sen så fick jag prova CAP och sen så var hon också så här, Navid som ju har en workshop i non-duality på lördag, jag bokar in dig på det. Hon bara, jag bara, okej, du vet inte om jag kan på det där, liksom. Men det var ju såklart menat. Och efteråt så satte du och jag och snackade ganska mycket. För jag kände ju att det här var väldigt bekant och jag kände mig väldigt redo för att upptäcka det här hos mig själv. Och jag tror det var i september, så satt jag på sängkanten hemma i min lägenhet och sa så här högt ut till universum, eller vem fan det var som lyssnade. Vem som än lyssnar på det här, så sa jag så här: vad innebär det egentligen att vara hel? För jag har ingen jävla aning. Och jag var helt uppgiven och ledsen och ensam då. Och 2 månader senare så skulle jag upptäcka vad det var.
Ja, precis.
Och för mig så har det här blivit ett sätt att känna total frid och lugn. För att jag har verkligen fattat grejen med att man har det här. Det här är ju det man är. Och det är också där vi alla är samma och ett. Det finns ingenting som är personlighet eller begränsningar eller egenskaper eller sår. Eller ingenting. Det finns ingenting överhuvudtaget. Utan det är det som håller allting. Vår essens. Och att ha möjlighet nu att kunna accessa den essensen när man behöver det under en dag eller hela tiden, eller gör att man inte behöver bry sig så mycket om allting som händer i ens karaktär, alltså ens, ja, Matildas liv just nu, utan är det, blir det, känner jag att så här, nej, men karaktären är liksom lite, det är lite kaosigt, då kan man gå tillbaka till essensen och så här, men jag håller ju dig, och du klarar det här. Och det har varit, det har gjort att det har lagt sig som ett, det är som att nervsystemet har fått bara...
Precis.
Nu vet jag inte vad jag ska komma till för fråga här.
Men, jag kommenterar gärna bara en snabbis på det. Anledningen till att nervsystemet lugnar sig är för att det här är ditt naturliga tillstånd. Det, jag upplever inte att det här är någonting, en achievement. Det här non-duality är vår grund, och när vi undviker den här dimensionen av oss själva, när vi bara fokuserar och identifierar oss med resten av oss, då blir vi nervösa, för att det känns som att det där lugna, det där eviga, det där oneness, det där som håller hemmet, att det är borta, och då blir kroppen nervös. Jag skulle säga att ångest och sömnlöshet, många sådana här nervösa uttryck, väldigt ofta pekar på att vi har tappat connection med den här delen. Det finns ingen som jag har guidat in i det här som kan på något sätt säga att de känner ångest eller att som är oro och sånt finns kvar, för att man är hemma där.
Och jag som ny till det här, och jag har inte varit och upplevt det här själv, men är det här en känsla man, eller hur appliceras det här i vardagen, sen du Matilda nu berättar det här, hur gör du för att hitta tillbaka till det här tillståndet, vill säga stress i jobb eller vad det kan vara?
Ja, jag gör ju det här hela tiden nu. Så fort jag upplever en obehaglig känsla, jag vet inte om man kommer använda det mer eller mindre eller hur det kommer bli, men i alla fall idag så använder jag det framförallt när jag upplever en obehaglig känsla eller när jag känner att jag spinnar iväg. Att jag går för mycket in i egot eller karaktärens... att det känns inte bra i kroppen. Så kan jag gå tillbaka dit och känna så här... Alltså det är liksom, det är typ det bästa jag kan, liksom, det, hur man uttrycker det. Men, och sen så kan jag gå, återigen gå tillbaka till vad jag var, eller vad min karaktär var i typ en deadline eller en jobbig konversation eller, du vet, med osäkerhet, nervös, blyg, whatever, alla de här känslorna man har hela tiden. Och då kan jag hantera dem med ett, som att man är en förälder till sig själv.
Ja,
du får gärna kommentera.
Hur skulle du säga, Navid, är det här någonting man måste liksom, för att inget är ju konstant, är det här någonting man måste liksom öva på eller någonting liksom som, hur?
Jag liknar det mer som att inte vara i kontakt med den här delen av sig själv, att ignorera den, är det konstiga tillståndet.
Mm.
Det är den som kräver övning egentligen. Att, för det, du märker ju, även om du säger att du inte har en upplevelse av det eller att du var ny till det, det kändes ju väldigt hemma.
Mm.
Det är den delen av dig som ser dina visioner när du blundar, när du är där på natten, det är det som ser dina drömmar. Det är en väldigt familjär och hemma del. Så jag håller inte med om att det är första gången eller att du inte upplevt det. Det är en väldigt naturlig del av oss, men vi förnekar den. Och förnekelsen av den tar väldigt mycket energi. Så jag skulle snarare säga att när man lär sig det här, när man gör det som kallas self-inquiry, som vi har gjort, alltså man inquire, investigate, vi undersöker vad är self, då upptäcker man sig själv igen på den här nivån. Sen handlar det mer om att inte lämna det. Det handlar inte om att göra det igen nödvändigtvis eller försöka uppnå samma tillstånd som kom första gången det hände, utan lämna inte dig själv. Lämna inte den här obeskrivliga dimensionen av dig själv. Ha med den i vad du än gör. Ät en kaka, ät från själen. Liksom.
Precis. Ja, men då måste det vara så att vissa kanske redan omedvetet är där hela tiden, medan vissa är väldigt långt ifrån det, men att det är någonting som alltså finns med oss då.
Ja, lite, om vi tänker oss en skådespelare, vi låtsas som att Brad Pitt spelar Tyler Durden i Fight Club. Även när han är helt inne i sin roll som Tyler Durden så är han ju Brad Pitt. Även de personer som är helt inne i sin idé av vem de är fortfarande det här hela tiden. Men när man känner igen, när man kommer på det, när man upptäcker sin sanna natur, så har det en stor effekt på karaktären, så som Matilda beskriver, att helt plötsligt så kan karaktären vara, oh, just det, jag är hemma, jag är hållen, jag får vara nervös, jag får göra fel, jag får känna vad som helst, det är helt lugnt, jag är ändå totalt hållen.
Och det här är ju, det här liknelsen med bebisar är ju alltid så fantastiskt, för att vi är ju som två, vi har ju karaktären och så har vi ju det här essensen. Mm. Och sen så finns det ju massa lager däremellan av energikropp och emotionella kroppar och olika liksom lager som vi kommer gå in på också. Men barnet är ju essensen, det är ju när han är närvarande. Du vet ju liksom när man har de här ögonkontakten. Eller. Sen så kan han ju bli som bebisen. Mm. Alltså verkligen djuret. Okay. Ledsen, skrika, allting liksom. Och det är ju det här som jag tycker att non-duality så bra tillåter också oss, låt säga nu vi vuxna, som har lärt oss att inte få vara det här djuret, karaktären, längre. Mm. Utan vi har ju hela tiden blivit liksom programmerade att vara på olika sätt. Liksom, beroende på uppväxt och samhällets regler och man ska sköta sig och sådär. Och även faktiskt spiritualitet kan ju hämma karaktären väldigt mycket.
Ja, ja.
Och det är det här som kallas liksom the spiritual ego, som jag tycker är så sjukt intressant att prata om. Att när man blir spirituell så blir man ju, så ska man ju vara en så här Moder Teresa. Man får inte vara arg, eller får, men man ska helst liksom se den högre, det högre perspektivet på allt. Och,
men det är ju spiritual bypassing, det här med att förneka känslor och bara tro att det finns en typ av känsla som är rätt och en känsla som är fel.
Precis, men man ska sätta sig över och man ska vara så mycket större än allting hela tiden. Medans vad jag tycker är så nice i det här är att det kommer bara att trycka ner den här karaktären, för djuret i oss är och förblir alltid djuret i oss. Man kan inte försöka att göra om djuret till själen eller essensens natur.
Precis. Precis, det finns ingenting i din sanna natur som på något sätt dömer eller förnekar något annat lager av dig. Eller verkligheten, eller någon annan. Och det kan man upptäcka genom att vara det jag guidade, det hållet jag pekar på. Genom att vara den närvaron. Så märker man att det finns inget dömande mot min ilska. Det finns inget dömande åt att jag är rädd. Det finns inget dömande om vad jag gjorde igår. Det finns inget dömande om hur världen hanterar pandemin. Mm. Det finns inget dömande mot någonting därifrån. Det är själens natur, skulle jag säga. Det är spirits natur. Men man får inte förneka då att kroppen har en helt annan natur. Kroppen har dömande mot varmt och kallt. Kroppen har dömande mot gott och något som smakar illa. Bra och dåligt, smärta och pleasure. Så det finns ett spirituellt ego. Det är ett ego som spelar spirit. Det är att man är en människa, men man låtsas vara den där non-duality awareness. Att man låtsas att man är helt unattached. Jag behöver ingenting, ingen känsla påverkar mig. Jag är tidslös. Och då tar man sin del som är menad att vara i tid och rum. Man tar sin karaktär som menar att vara ett äventyr, unik, påverkbar och påverkande. Man tar den, censurerar den till en nivå att den ska börja likna sanningen. Mm. Och det är ett stort skämt. Man skrattar väldigt mycket när man ser det här själv. Att om jag är sanningen inuti, då behöver inte min karaktär spela det. Min karaktär, jag brukar säga att non-duality är en unleashing av your character. Man kopplar loss den från allt man höll tillbaka. Och de blir så vackra då, alla karaktärer.
Ja, det är ett sjukt. Alltså för att jag vet att när jag kom ut från workshopen så var jag så här, men det känns, jag känner mig smutsig att jag ska få vara allt det där jag är.
Mm.
För då vet jag att det var liksom, men mina föräldrar var på besök den helgen och jag vet att jag var sjukt triggad av min pappa. Och jag sa typ till dig, jag vill ju bara ställa mig upp och ge honom en smäll på käften. Och du bara, ja, det är det du typ ska göra.
Nu gjorde jag inte eller det, du ska i alla fall fullt ut känna den känslan och kanske uttrycka den i ord. Exakt. I alla fall. Eller på något sätt.
Det finns ju regler och lagar i samhället, just hur det är, man kanske inte ska slå andra människor.
Men precis det, så som du uttryckte det för mig, förlåt om jag avbryter.
Nej.
Precis så som du uttryckte det för mig skulle jag tycka det var vackert om du hade vågat uttrycka att alla de här grejerna gör att jag vill ställa mig upp och liksom, för det var en väldigt ren uttryck av vad du kände. Kanske renare till och med än ett slag på käften.
Nej, men precis, att man vågar uttrycka att jag känner ilska eller jag känner det här. För att, men det betyder inte att du är ilska eller att man är det här. Det tycker jag är jätteintressant, just det här med att vi inte är våra känslor, men de måste få finnas där. Men de ska inte definiera dig som person.
Nej, och det blir väldigt uppenbart då från det här att varje gång man gör den övningen vi gjorde i början här, så märker jag att inget du någonsin har gjort har lämnat ett spår där inne. Så det är väldigt lätt att se. Man behöver inte ens vara tillräckligt vis, som du sa. Man ser varje gång bara, det är borta. Allt jag kände, allt skam, allting är borta. Och du är på nytt här igen. Och kan följa flowet.
Precis. Mm.
Det är sjukt intressant. Kan du inte berätta om det här med yin och yang som du har pratat om några gånger?
Ja, det är för att ha någon slags analogi, någon slags bild att kunna referera till. Och det skulle vara att en individ här på jorden så kan man se som yin och yang symbolen, att det finns en sida, låt oss säga den vita sidan, som representerar det unika uttrycket. Det föränderliga, den storyn, den bakgrunden, det utseendet, den formen i tid och rum, den specifika personen. Men i varje individ så finns också den svarta sidan, som är det oföränderliga. Det som vi alltid har varit, vare sig vi var 1, 2, 5, 10, 20 år, så har vi alltid varit någonting som känns så sjukt familjärt. Den syns inte, men den är väldigt uppenbar i vår upplevelse. Det som är samma i våra drömmar som i den här verkligheten. Det som vi säger när vi säger jag var helt inne i filmen. Vad var det som var helt inne i filmen? Den jag, den dimensionen av oss, den svarta sidan av yin yang. Den oföränderliga, tidslösa, könlösa, formlösa men ändå essentiella medvetandet i oss. Och jag brukar säga att när någon ser hel ut i mina ögon, det är när båda de här sidorna kommer i uttryck i stort sett samtidigt. Att någon kan vara här, titta i mina ögon som det formlösa, tidslösa medvetandet, men ändå uttrycka sin unika karaktär, den specifika person som man är just nu. Då ser en människa väldigt hel ut. Och oftast behöver man inte tänka på när man gör det. Det sker naturligt. Det är inte så att nu ska jag sitta här och vara speciell och ingenting samtidigt. Utan det är när man släpper taget som det blir så.
Ja, väldigt intressant. Jag är som ni som märker, du har ju varit på det här, men jag tar ju rollen här som den nyfikna lyssnaren som har det här för första gången, och det är väldigt intressant och jag ser fram emot att pröva på.
Och sen så en annan fråga som jag hade efter workshopen var så här, men man har ju en själ, det pratas ju om att man har en själ, och den pratar ju vi om mycket i den här podden, att den har ju tidigare liv och kommer in med sår, och den är ju inte så att säga hel. Gud då. Jag vet inte om man får säga så. Men den har ju sina brister. Den har inte samma frekvens som...
Den är ju unik.
Ja. Den är inte samma. Du och jag har inte samma med oss in i det här. Vad är då det? Och det var ju...
Så i tidigare analogin av yin yang så skulle fortfarande den själen, den energin skulle tillhöra den vita sidan. Det är den som är fortfarande på en resa. Den är föränderlig. Vi pratar då inte om vår oföränderliga del. Så den själen, som jag också har en upplevelse av, den tillhör det föränderliga. Men jag skulle säga att det är en djupare nivå av det föränderliga. Det är bakgrunden. Även om, låt oss säga, vår personlighet och vår mänskliga uttryck är framgrunden av vår karaktär. Det första man ser. Så i bakgrunden av den så finns det djupare energier, vibrationer. Det kan man också se i ögonen på ett barn till exempel. Och sen så ser man foton på samma person, äldre och äldre, så finns det en likhet, även om karaktären, åsikterna, kroppen, allting har förändrats, så är det någon bakgrundston av den här människan som man känner igen. Det är fortfarande verkligen du, din unika smak.
Man hade ju personlighet när man föddes.
Precis, och det just den där vibrationen, jag skulle säga att man kan likna det till den individuella själen och den resan. Det som är samma genom hela livet i just den specifika personen. Men det har fortfarande en smak. Den är inte så där neutral som vår djupaste natur. jag vill säga att det här, när man upptäcker non-duality, mindet kan tro att alla de här andra nivåerna blir mindre intressanta, eller liksom att oj, nu har jag kommit till botten. Min erfarenhet är att när jag upptäckte non-duality, så allt annat framhävs. Mm. Jag ser mycket mer att oj, vad många lager det finns i varje individ. Vad många olika energier. Och jag vet inte om du kommer ihåg när vi satt med varandra. När man sitter i det här tillståndet länge med ögonen öppna och tittar på varandra, så börjar man se sånt. Man börjar se andra dimensioner av individen framför dig. Andra ansikten, inre barnet, gamla visa gubben och så vidare. Tidigare liv, djur ibland. Men vissa har, det var någon som såg vampyrer och helt andra saker. Personer som inte alls tror på sånt satt i en session och såg allt det där med öppna ögon.
Alltså, för om ni inte hängde med, alltså, vi hade en privat session, Jan och Navid, och då så gjorde vi, då var vi inne i det här tillståndet, liksom i non-duality båda två, och det kan man hamna i om man tittar varandra in i ögonen.
Ja, det, jag skulle säga att när vi båda är medvetna om vår sanna natur och tittar på varandra, då är det som att det börjar resonera. Ungefär som ett ljud som studsar mellan väggar, att det förstärker varandra. När jag är non-duality och du också är det, så tittar vi på varandra, så förstärker det den effekten.
Men det här kan man väl göra med sig själv i spegeln också?
Absolut, det kan man göra. Det har du gjort, låter jag samma.
Ja, ja, du har det. Ja. Ah, vad kul. Och för det, som jag tittar, när man tittar in i, för det gör man också på dina workshops, då har man, gör man eye gazing under lång tid med olika personer. Och det som börjar hända då är att man nästan känner sig som att man är hög på någonting. Märkte du inte, om du märkte det när du tittade dig själv in i spegeln också. Men man, liksom, det blir, först blir det suddigt och man känner så här, nu har jag fått något öga typ. Och sen så helt plötsligt så börjar det liksom, börjar ansiktet morfas.
Ja, man ser olika för det var det jag reagerade på, det här att man ser olika ansikten och allting som kom fram.
Och jag såg ju dig då som sagt som ett barn och som en gammal, som en äldre vis man. Och det kan väl både vara ditt liv nu och tidigare liv och
allt möjligt,
allt möjligt.
Visa sig. Ja, det, och det, det jag menar, min egen tolkning av det här är att när jag tittar från den mest neutrala delen av mig själv, så tillåter jag fler dimensioner av verkligheten visa sig jämfört med om jag tittar från mitt vanliga ego-mind. Den ser typ bara vardagliga saker. Men när jag släpper den, då börjar verkligheten visa många fler delar av sig själv. Och det är det som jag menar händer när man är i recognition of non-duality. Jag vill aldrig säga att man är i non-duality, för man är där hela tiden.
Ja.
Men när man är i recognition, när man känner igen att man är i non-duality, då börjar verkligheten visa många fler delar av sitt ansikte. Det är så jävla vackert. Om man får svära här.
Det var sjukt coolt alltså. Ja. Det var ju verkligen en trippy experience.
Och en grej som jag tycker är det vackraste är att man ser att hela äventyret, hela livet, inte bara personen man tittar på, man ser att hela grejen lever, att hela grejen är intelligens, hur den leker med en. Man går runt i det här tillståndet i recognition, så kan man se, man kan leka med världen, den blir interaktiv, man kan se skyltar som pekar en åt vilket håll man ska, och så följer man dem, och det är som att verkligheten, det blir som ett interaktivt spel. Hela, när man är livet, vilket jag ofta kallar non-duality, det är livet i alla, då börjar livsupplevelsen leka med en mycket mer. Men det är en grej som jag oftast inte pratar om, för det är något man ska upptäcka själv, och det är många som gör det. Om de börjar öva på vägen hem från kursen till exempel, så är det många som skriver till mig sen att liksom, verkligheten började. Jag tycker Julia också beskrev hur det var efter CAP.
Ja.
Efter deras kurs, liksom, att det känns som att verkligheten leker med en mycket
folk
mer.
Folk började buga det.
Ja, men också räven och med allmänt. Och de är bara, för mig är de små symboler som pekar på att man är mer med i leken. I det som händer.
Man är medskapare på ett annat
sätt. Precis.
Ja. För det här brukar jag göra ibland, det här med, som du säger, att följa liksom så här viskningarna eller tecken typ i naturen och bara kan gå ut och så här, ta mig fram. Och därför jag frågar innan det här med någon du är lite, om det är till, inte till sånt nu vill jag, men om det är någonting som man kan vara i omedvetet då. som, om du förstår vad jag vill komma.
Ja,
för jag känner igen vissa saker som du pratar om.
Och det är därför jag inte köper att du inte har gjort det här. För att det är din natur.
Mm.
Oftast när man går i naturen, man behöver inte upprätthålla sina tankar och planer. Då, så fort det slutar så är du där.
Mm.
Det är ditt naturliga, det är grundtillståndet. Men vi är så vana att bygga på andra tillstånd. Mm. Att vi glömmer bort grundtillståndet. Så absolut.
Mm. Då är jag med.
Mm.
Nu hade jag en fråga som jag tappade. Man är lite för närvarande. Det är svårt ibland, ni ska veta det. Ni som lyssnar när man gör den här podden. Att, det här hamnar vi lite i. Att, liksom, att få ha den här karaktären och sen försvinna iväg i. Det är ganska lätt att man gör det när man har de här samtalen.
Ja.
Och så bara, just det. Vi håller ju faktiskt i en tråd här.
Ja.
Men vad kan man uppleva för liksom fördelar? Varför ska man göra det här?
Ja, det tycker jag är en väldigt svår fråga, just eftersom om du ser det från det hållet jag beskriver det, att det är din mest naturliga tillstånd.
Mm.
Och ditt onaturliga tillstånd frågar, varför ska jag vara där?
Mm.
Det är lite så det ser ut för mig. Att ditt naturliga tillstånd borde inte vara, det borde vara en självklarhet. Varför, snarare, varför ska man bort från det?
Mm.
Det är en bättre fråga från mitt perspektiv.
Mm.
Det är en, låt oss säga att ditt naturliga tillstånd är att stå upp och gå som en människa. Men så har du någon hypnotiserat dig till att kravla omkring på knäna och dra kroppen mot gruset. Så.
Mm.
Och sen så frågar du från det tillståndet, Navid, varför berättar du för mig att jag kan stå upp och gå? Jag bara, men du ser hur limiting, du ser hur begränsande den är.
Mm.
Så det är lite så jag ser det. Ditt naturliga tillstånd är vad jag ser, eller vårt naturliga tillstånd är vad jag ser, vad alla på ett eller annat sätt söker. Vi har ju alla upplevt det i barndomen, det är så enkelt. Alla söker det. Så fördelarna vill jag inte riktigt prata om. De är så många att det blir löjligt. Man kommer vara närvarande utan att behöva försöka. Man är meditativ utan att någonsin veta vad meditation är. Man känner sig familjär med alla människor för att man har en essence som är samma. Man känner sig hemma. Livet känns som ett bonusspel för att man är redan komplett. Man kommer inte hit som en person som bara, jag måste hitta någonting för att komplettera mig, utan man är en komplett being som vill dela livsupplevelsen med de andra. Det är så många att det känns konstigt att beskriva jämfört med det där tillståndet som vi är vana att upprätthålla.
Ah. Mm. Jag tycker man blir mer tacksam över att man har fått möjligheten att ha ett liv. Alltså det känns som att så här, shit vad kul att man får några år att liksom bara få vara lite, jag vet inte, balla ur lite.
Utforska den här formen.
Ja.
Liksom. Det är så jäkla häftigt att plötsligt vara, om ni köper, ni som lyssnar också, att vi är det där som jag har pekat på, vi är det där oändliga, tysta potentialen till liv. Och sen manifesterar vi oss om och om igen som de här formerna.
Mm.
Och varje form, varje resa, varje location and time, allt är så himla unikt. Och har en så speciell smak. Och alla relationer. Som, det är så häftigt att gå från obegränsning till begränsning ett tag.
Mm.
Och få känna sig lost och sen hitta hem. Och hela den här leken. Så man blir helt kär i sin mänskliga upplevelse.
Ja.
Hur ont den än gör. Hur tung och deprimerad det kan vara i stundtals. Mm. Så spelar ingen roll. Man blir kär i att den finns. Att det finns en mänsklig upplevelse i det här stora intet.
Det är verkligen så sant. En väldigt trevlig bieffekt är att man blir väldigt mycket mer kär i sig själv.
Mm.
Mm.
Och man känner så här, åh, alltså vilket bra jobb du gör. Karaktären. Och det är väl också att man blir den här föräldern till sig själv, som ju man pratar mycket om i sig, inner child work och sådär. Att man vill hitta det till sånt där man kan vara förälder till sitt inre barn. Och det blir ju det automatiskt här. För man blir ju som man, det är som en föräldraroll.
Precis, min första reaktion, och jag minns samtidigt för min flickvän, var att alltså man nästan kramade kroppen. Bara, vad har jag gjort mot dig? Och när jag hade glömt bort vem jag var, så var jag så elak mot kroppen. Alltså, kroppen var ju nervös av att visa sig i spegeln framför mig. För man var så dömande. Det var så bara, nej, jag vill inte gå förbi en spegel. För stackars kropp, de visste att den skulle mötas av ett dömande mind.
Mm.
Och självbild och så vidare. Så, och sen så det första liksom, när jag upptäckte att jag inte var den där rösten. Jag var inte det här dömande egot. Och sen upplevde jag min egen kropp och karaktär första gången. Då ville jag bara krama den och bara grät och grät. Bara äntligen kände kroppen, nu ser du mig.
Vi brukar ju prata om det här också, att vi har ju valt de här kropparna, så att den är ju i perfektion, för att det är precis så som du valt att ha den.
Och sen också en annan härlig grej är att man märker hur andra människor kan slappna av. För att jag tänker väl att det är så här, att när man själv är på en plats, är där, så blir det ju då att man ser andra för det de är.
Precis.
Eftersom att det är ju samma sak. Man förstår att alla går runt och har den här inneboende.
Ja, jag skulle säga att ju fler lager av dig själv du har integrerat, ju fler lager av andra du ser.
Just det.
Så om du skulle vara på frekvensen av den delen, ja, vi ser, om du är i karriärsmode, så är det väldigt lätt att bli intresserad av andras karriärer. Sen så kanske du går och blir en dotter. Då blir du kanske intresserad av den du sitter med, hur dens föräldrarrelation är och så vidare.
Just det.
Börjar du tänka på dina tidigare liv, så blir du intresserad av andra människors tidigare liv. Och när du även integrerar, låt oss säga det här, när du integrerar non-duality, att din obeskrivliga tidslösa natur, så ser du det i ögonen på andra också. Du blir väldigt rikt liksom,
ja,
att träffa en människa med alla de här lagren samtidigt.
Och det märks ju, för att alla människor vill ju gå runt och bli sedda för just det.
Mm, precis.
Och det är ju en...
Vissa blir rädda.
Ja, och vissa fattar, alltså det känns som att man flyger över huvudet på många. Men ändå att jag tycker att det blir ett fint sätt att möta människor på.
Absolut.
Men det blir väl också det här att man föder en större kärlek för sig själv. För om man går runt och inte gillar sig själv, då är det ju svårt att sända den här energin att få folk åt det. Men du förstår, om man älskar sig själv, då kommer ju folk älska dig för att du älskar dig själv.
För du sänder ju ut det, och precis. Det blir som en magnet. Det är bara allt det här. Tänk att vi skulle hamna här två år senare, Amanda. Ja. Prata om jävligt djupa grejer, men samtidigt väldigt enkelt.
Ja, verkligen. Jag skulle säga att när man väl hittar det, så jag tror att det är i de trakterna du är, så märker man att det är det enklaste som finns. Allt annat behöver upprätthållas. En tanke eller insikt eller något behöver du komma ihåg. Inte det här.
Nej, jag är så peppad på att gå in i nästa år och få njuta av livet. För det ska jag börja göra nu. Från att ha jobbat mig igenom livet fram tills nu. Ja, vi kanske avslutar där. Eller Navid, har du något mer du vill dela?
Nej, det var jättefint. Så precis som du nämnde, så det här tillståndet får mindet att lugna sig, och väldigt många frågor försvinner. Även om vi skulle haft mer frågor till en början, så när det här visar sig, när man känner den här bakgrunden, så är det många frågor som bara, de behövs inte, de passar inte. Det kanske ett annat tillstånd.
Ah.
Så jag upplever också, jag har många gånger skrivit en agenda för vad jag ska ta upp kanske i en session. Det har aldrig blivit av. Så fort alla är här, så försvinner väldigt många frågor. Vissa saker kommer upp spontant, vissa tillstånden, igenkännande. Men det känns för mig som att vi är vid perfekt tillfälle nu också.
Precis.
Avslut.
Ja, tack snälla Navid för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick vara här.
Det var hur fantastiskt. Kommer man i kontakt med dig om man vill boka en? För man kan boka en privat session.
Ja, jag har den metoden, sättet jag lär ut det här, för att folk ska både lära sig själva och, eller om de vill köra via mig. Det heter Simran Meditation. S-I-M-R-A-N Meditation. Så jag finns på Instagram, Facebook och hemsida simranmeditation.com.
Så kan du kör mig. Sessions på IM.
Precis, IM Studio online och sånt där.
Börja följa på Instagram, så kan man ju säkert få all information.
Precis.
Bra, men tusen tack för att du kom.
Tusen tack.
Tack snälla.
Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.